I det här åttonde och avslutande programmet i Utbildningsradions serie om marinens musikkår i Karlskrona kommer några av musikerna att berätta om sina resor. Korta och långa sjöresor var förr nämligen en del av den ordinarie verksamheten för musikkåren. Förre musikdirektören Åke Dolin berättar.
Vanliga sjökomdelningar där vi åkte småavdelningar, det pågick fram till 1957 då den stora om organisationen var. Och i det skedet så minskades alla typ 1-kårerna som var 44 man. Då blev vi 26 man bara här vid flottan. Och det innebar att då kunde man inte skicka ut en 61 på sjön, för då kunde man inte fungera i land. Men från med 57 och fram till 71 då det blev regionmusik, så hade vi ändå, åkte vi alltid med varje sommar med kustflottan till... Kustflottan gjorde alltid ett besök i främmande hamn. Och det kunde då vara att vi åkte till London, det kunde vara Hamburg, och det kunde vara, ja, Ryssland, Holland. Det var mycket, Tyskland var ju väldigt mycket, Hamburg, Polen, Gdynia. Och ja, sådana besök gjorde det, var väldigt trevligt. Då i land och marscherade och... Det var kransnedläggning, så att det var en mycket högtidliga ceremoni, och vi spelade i svenska kyrkorna i de olika hamnarna, och för övrigt gjorde vi en konsert, exempelvis i Hamburg så stod vi på rådhusplatsen och gjorde en konsert, bredvid oss stod en, jag tror det var flygets musikkår, som spelade Rolf-melodier. Då svarade vi med att spela Tyrolerpopperi, där vi sjunga en prosit och vad de hette, drink, drink, brydland, i kör, vår musik. Och så det slog an väldigt. Så där var det trevligt med de här resorna.
Kurt Forslund berättar vidare om de mindre grupper som spelade ombord på fartygen.
Och då spelade vi varenda kväll för officerarna och amiralen vid Gunnormet. Och sen så när det var väder på sommaren, då spelade vi för besättning på däck. Och lite, alltså lätt musik och sådär. Ja. Men, och sen så var det ju musik på långresan också naturligtvis.
När var första långresan du var med på?
Ja, jag har bara haft en riktig långresa. Det var 1952. Och det var, då gick vi till Sydamerika. Och vi hade sotning där vid Kräftans enkret, som det heter. De dopparna från för att svälja bäskmedicin och allt det där som smakade rusket. Men det var en rätt intressant resa. Vi startade från Göteborg och sen gick vi direkt till Kanarieöarna. Och vi åkade ut från den missöden. När vi skulle gå ifrån, ja, jag kommer inte ihåg var det var, det var nere i Sydamerika någonstans. Då åkte vi ut från väldig storm. 55 meter sekunden i stormbyarna. Så att de spolade... Livbåtarna spodades över bord. Så det fanns inte en livbåt. Alla livvästarna försvann från kojarna ut. Så vi hade ingenting sånt där. Vi hade bara ett ankare kvar på det. Det var ju sågat av nere i Västindien någonstans. För det hade fastnat i ett brak där nere. Så det var ju en väldigt riskfull resa det där. Äventyr var den dessutom. Ja. Men vi kom ju äntligen från... så går vi in till Ponta Delgada. Ja, från Halifax till Ponta Delgada. Med det här halvdana skeppet. Och där mötte vi en ny körare. Låt som var ju ombord. Och där stod väldigt mycket folk och förväntade. För vi var lite försenade dessutom. Vi hade, och vi rände rakt in i kajen. Och rev ner några järnpålar där.
Nej.
Jo.
När
röken försvann, cementröken där, så såg vi inte en själ på kajen där. Utan en liten jycke tittade fram så där på hörnan där. Och det kommer jag ihåg, så jag kan se det än framför mig idag. Och och där stod ett par killar ner och rakade sig i aktra hytten och håll på att skära halsen av sig. För de sprang rakt in i kajen ju. Så det är ju. Och jag har varit med på den här missade även i Hamburg när vi körde ner bryggan där. Så det även jag har alltid varit med.
Vad är det för sjömän ombord på långresefartygen egentligen?
Det kan man fråga sig kanske. Men olyckor kan ju hända.
Danskar och mod med våra flickor i små. Hör på denna vals, slå armen om min hand. Jag är rädd, det gör ingenting. ihjäl. Sjömanslivet är fullt av nöder och besvär. Man får slita till sjöss och i hamn blir man kär. Men vad gör väl det? Nu ska du få se. Här ska valsas, vår vals följer du med. Flickan hör betyg i detta är vår egen vals och bror. Sådana toner, sådan takt, du hör lilla den mina ord. Hej, som min vän, nu vänder vi igen och håller fast och följer med. För här finner du ett troget hjärta som står. Jag hör det, jag är i Singapore, Brisbane, i Lund, Semarang, Stora Baja, Colombo, Hongkong. Jag är i Santos och i Santa Fe. Överallt ska en sjöman vara med. Och på däcket när vakten blir lång, och han går där och väntar på storm och cyklon. När på flickor har krypit i säng, tar sjömannen på däck sin refräng. För finner du ett troget hjärta som slår, jag hör det. Hej lilla flicka, hör musiken, detta är vår egen vals och bod. Såna toner, sådan takt, och hör lilla vän mina ord.
Ivan Wedborg berättar om en resa som också innebar en stor musikalisk upplevelse för honom.
Vi var i Riga. Vi hade en konsert för 52 000 personer. Oj. I Mesiaparken. Det var en stor upplevelse.
När var detta?
Ja, det var 53. Så är efter kriget. Och vi blev kungligt mottagna. Och vi spelade på en estrad för 10... Ja, jag tror det var 10 000 sångare. Så vi var tvungna att ställa upp björkar. För att inte, vi var 43-45 mans musikgrupp på den tiden. För att inte vi skulle försvinna på estraden, va?
Vi fyllde inte upp riktigt.
Vi fyllde inte upp estraden, va? Och där spelade vi slavisk rapsodi, kom jag ihåg, med den stora kadansen. Hela träverket var med och vi spelade aldrig. Det var massa sådana där tekniska saker och så, men ingenting svenskt.
Inte?
Nej, det tänkte inte den dirigenten på som vi hade. Att det var ju svensk musik vi skulle spela, så det första de frågade var om vi kunde spela Midsommarhaka. Jo, det kunde vi göra, men den hade vi inte tränat in. Så det gjorde vi då också på den konserten. Jo, men så ska jag tala om, vi hade ett stort party ombord på, det var Göta Lejon vi låg på då. Mm. Och där hade de såna här guldkantade inbjudningskort till exklusiva ryssar. Amiralens hårmästare, han kallade dem för Knöse. För han kom ju från Knöse här utanför. Han heter Andersson. Men han var tvungen att samla ihop sältesglas. För att ryssarna skulle få en ordentlig vodka. Och det gick för en 10-12 centiliter sådär, minst. Så de ställde upp. Det var 200 ryssar vi hade ombord. Han samlade upp alla mässarnas sältesglas. Och så ställde han dem på bordna och slog dem fulla med brännvin. Och sen blev det den traditionella skålen. Och vi hade en ingenjör ombord som var född i Ryssland, men det visste de inte om, så han talade perfekt ryska. Så denna ingenjören, han hälsade ryssarna välkomna. Och sen sa han då, nästa var vi. Och då så skulle, då är det, det är förolämpningen att inte ta båten upp i ett glas. Så allihopa var tvungna att dricka ut 12 centiliter bränn vodka då en gång. Och det hände ju ingenting. Men allihopa höll sina glas kvar. Och sen kom motsvarande skål från ryssarnas sida. Så knös han, fick ju spilla i allihopa sältesglasen där. Men de hade knåret på svansen, förstår du. För där var det en sjöman som kom fram. Och så sa han, länge lever vänskapen mellan det svenska och sovjetiska folken. Nastroje. Och så höjde de glaserna. Och sen båten upp. Och sen hela fartyget sältesglas i däck. Så det gick 1 000 miljoner. Men det var inte det som var musikupplevelsen. För det var det att när festen var över, så att säga. Och det började dra sig mot slutet, så var det en herre, en enkel. Han var till och med enögd, kommer jag ihåg. Och han hade slokhatt och så en liten mager man. Han klev upp en pollare som vi hade där. Och så tog han av sig hatten och höll den för. Och så höjde han handen och så satte han på och sjunga. Stänka rasigt. Kör. Det är en mycket känd folkvisa. Rysk folkvisa. Och en kör.
Речной волны выплывают расписные остробродые челны. Княжной свадьбу новую справляет сам веселый и хмельной. Тихих слышен ропот, но самого променял. Только ночь с ней провозился, сам на утро бабой стал.
Det blev fria gränser igen, så ringde de från amatörorkestrar, de skulle de ut och erövra världen. Malmö Spårvägars musik. De använde ju oss, som fick tag en bra klarinettist som kunde svara för deras svåraste grejer, så tog de ju dem. Så vi åkte varannan dag och resan skulle sluta i Milano, där skulle den sista konserten vara, alltså domen. Där hade vi vår sista konsert, ibland duvorna och massa och folk, vet du. Sen var det, vi reda på att uppe på Il Domo där, under själva allra längst uppe under taket, där fanns det en bildhuggarverkstad. Där de eleverna, de får lära sig och... Ja, och göra bild och ersätta allihopa de apostlar och vad det är för några som står runt omkring på taket. För det gjorde sandsten, va? Så de förvittras bort och då ersätter de nya. Så då bildar en skola där uppe. Det första jag fick reda på det av en händelse, det första jag gjorde så tog jag min gode vän Trygg. Vi hängde ihop i Lero Långhalm, han var flötist. Och han, ja, vi ska upp och titta på det. Vi var kulturellt intresserade. Ja, i alla fall så, vi gick upp där uppe, men det är klart, det var ju bara damm. Vi undrade deras arbete, men så länge som vi hade tänkt behövde vi inte vara där, utan vi gick ner igen. Och det gick vi i arkaderna som ligger där tvärs emot där. Där var det, sålde de billig konjak. Alltså man fick ett glas konjak för några futtiga kronor, en krona eller två. Fick man riktigt god, fin konjak. Så vi gick in och tog oss ett glas där och vi blev väl modiga då. Jag vet inte vad det var, så vi fortsatte han och jag genom arkaderna där. Och då kom vi fram till en byggnad som låg utanför där. Och det var, den var överhängd med säckväv och sådär. Vi stod och tittade, tyckte vi kände igen någonting. Du sa till detta är ju La Scala de Milano som är invävd i säckväv. Då ska vi in, sa jag. Så vi gick till första bästa dörren och bankade. Och det vill säga det var inte lite vi bankade. Först lite försiktigt, sen hörde att slut sparkade vi slog så det var hemskt. Till slut så kom det fram en gubbe och frågade vad det var för ett liv. Och då talade vi om vad vi var för några. Vi kom från Sverige och vi skulle åka om en timme och skulle gärna vilja komma in och titta på den här legendariska operan. Ja, sa han. Vi kan försöka. Det hade vi haft tur. Det var faktotummet som var där i vitrock. Som låg så till så att alla överdragen han låg sen skulle damma. Så. Och vi kom upp stora scenen där. Ja, och Trygve. Vad hindrar oss? Sa Trygve att vi sjunger en bit. Du och jag här på La Scala. Det lär vi nog aldrig få göra mer. Så vi satt igång med konjaken bak i nacken så att säga, eller ner i strupen, och sjöng hela en går. Ja, och sen slutade vi med Vänneberg och säger Gud har gått och varat. Så hade jag omedelbart slutat och då sjöng vi tvåstämmet. På den tiden var jag inte förkyld om en vacker stämma. Jo, i alla fall. Och då kommer gubben fram. Och så han svenska och sådär. Vi pratar lite italienska därför att vi är musiker, va? För att det grundar sig på latin. Så vi kan säga några ord. Alltså, vi kan kommunicera faktiskt bara med musik. Termer, ja. Och då sa han ju, här gick vi bakom runt horisonten där. Och då pekade han upp där mot väggen där uppe. Sa han, ja, vi är Jussi Björlings namnteckning. För vi lånade en steg, sa Trygve. Ja, sa han. Så att, eller si, sa han. Si. Ja, och vi klättrade upp där. Och där stod Trygve Holmqvist och Ivan Wederborg, strax någon i Jussi Björlings namnteckning. Tror du att jag ljuger? Så kan du ta och läsa det när du kommer dit.
Olof Höjer som spelar Guldstoft av Erik Satie. Det här var det sista programmet i Utbildningsradions serie om Marinens musikkår i Karlskrona.